Hej kära radiolyssnare, det här är Leif Bratt på Slingan Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag har jag Marianne Kronberg framför mig som ska företräda det borgerliga alternativet i det förestående kyrkovalet. Du kan väl börja med att presentera dig själv, vad du gör för någonting och din funktion i kyrkovalet.
Ja, jag heter alltså Marianne och jag har varit med och suttit med i kyrkorådet och kyrkofullmäktige under den här gångna perioden. Inför nästa mandatperiod så representerar jag det som kallas inom kyrkan för nomineringsgrupp, borgerligt alternativ. Och där är jag ordförande i och gruppledare kan man säga i borgerligt alternativ. Och i det civila så arbetar jag som diakon i en av Stockholms söderortsförsamlingar.
Om du då säger borgerligt alternativ, då kommer jag osökt in och tänka på att förr i tiden då hade vi politiska partier som ställde upp i valet. Och jag har pratat med några andra också i samband med kyrkovalet. Och det tycks ju som att man successivt börjar lyfta ut de politiska partierna. Och nu gör man någonting annat. Men ni heter ju ändå borgerligt alternativ. Och er nomineringsgrupp heter borgerligt alternativ. Vad är det borgerliga hos er? Alltså när man i en religiös församling. Om vi nu har tagit bort de politiska partierna så har ni ändå en, så att säga, politisk etikett.
För det första så har vi ju inte tagit bort de politiska partierna, utan det finns ju fortfarande partipolitiska nomineringsgrupper kvar.
Ja, ja.
Och jag tycker själv tycker jag att det här är en väldigt bra utveckling, att de partipolitiska nomineringsgrupperna minskar. Jag tillhör en av dem som redan för 10-12 år sedan började driva det här så smått inom Moderata samlingspartiet. Då var tiden inte mogen. Det är den idag, så att det är därför som Moderata samlingspartiet inte längre ställer upp med egna listor. Men initiativet till bildandet av borgerligt alternativ kommer från de före detta moderata kyrkopolitikerna på nationell nivå.
Vad är då skillnaden om, så att säga, Moderaterna bildar en gruppering som istället för att heta Moderaterna heter nu borgerligt alternativ? Vad blir skillnad i innehållet?
Ja, för det första så en väldigt viktig skillnad är att det inte krävs något som helst medlemskap i något parti för att vara med i borgerligt alternativ. I Moderata samlingspartiet tidigare då hade man som krav att det bara var för medlemmar i Moderata samlingspartiet. Utan det här är öppet för vem som helst som delar våra grundläggande värderingar, som delar det vi går till val på.
Och vad är då det, de grundläggande värderingarna?
Bland annat att vi tycker det är viktigt att man är en representativ demokratisk kyrka. Det är en grundläggande värdering. Att vi värnar kyrkans sociala ansvar. En annan grundläggande värdering. Bland annat.
Jag vill byta spår här lite. Vi kommer säkert tillbaka till det här. Varför anser du att det är viktigt att man går och röstar i kyrkovalet? Alltså, vi har ju trots allt en historia där vi kanske pendlar mellan 10-15 procent, någonting sånt. Det skiljer sig säkert olika församlingar, men det är ju inte jämförbart med det världsliga valet, så att säga.
Nej, och det är, jag tycker det är, jag vill återknyta till mitt förra svar då, att vi är en demokratiskt, en kyrka som vilar på en demokratisk grund. Vi är inte en kyrka där, som till exempel katolska kyrkan som har en påve som bestämmer, utan det här är en öppen öppen folkkyrka som vilar på en demokratisk grund där det finns representanter för medlemmarna i församlingen. Och genom att delta i kyrkovalet och genom att utnyttja sin möjlighet att rösta så påverkar man indirekt utvecklingen utav församlingen och man väljer sina representanter. Och det är ju det som bland annat demokrati står för.
Jo, men man kan väl inte gå, alltså under demokratins fana gå hur långt som helst. Det är ju ändå en kristen kyrka. Säg nu att, alltså nu bara rent hypotetiskt, ett stort antal muslimer går in som medlemmar i Svenska kyrkan och så har man nomineringsgruppen muslimer i Svenska kyrkan och så får de en majoritet och så säger de att vi ska ha, vad heter det, Koranen och inte Bibeln längre. Men någonstans finns det väl en gräns för hur demokratiska vi kan bli.
Ja, jag tycker att just det exemplet känns väldigt främmande för
jo,
mig.
Jo, men alltså jag måste ta ut svängarna för att tydliggöra, tycker jag.
Ja, men samtidigt så känns det väldigt främmande för mig. Att det, utan för det första så tar man inte någon trostemperatur i Svenska kyrkan.
Nej.
Det kanske man gör i andra sammanhang, men i Svenska kyrkan så tar vi ingen temperatur på hur mycket du, Bertil eller Christer eller Sara eller Lisa tror, utan det är öppen för den som vill vara medlem i Svenska kyrkan, så är den öppen för den, och vi bejakar ju också alla människors lika värde och alla människor, alltså varje medlem väger lika tungt, och det är också ett tecken på när man är har en demokratisk kyrka, att var och ens röst är lika viktig.
Om vi då glömmer mitt väldigt grova exempel då, och säger att vi fortsätter vara en kristen kyrka, men det finns väl någon slags, alltså ändå det jag är ute efter, det finns väl någon slags kyrkoordning eller alltså någonting som ärkebiskopen bestämmer, så här ska det gå till i kyrkan.
Nej, så fungerar det i andra kyrkor men inte i Svenska kyrkan. Ärkebiskopen kan inte tala om för Tyresöförsamling exakt vad man ska göra eller inte göra. Utan och här kan jag i och för sig gå tillbaka till en av dina första frågor om borgerligt alternativs grundläggande värderingar och i borgerligt alternativs värdegrund som våra medlemmar eller våra de som står på vår lista står bakom det, där bejakar vi verkligen bejakar den tro som Svenska kyrkan representerar. Det.
Kan man säga, för att göra någon jämförelse med det världsliga då, om vi säger kyrkofullmäktige, kommunfullmäktige, och så har vi stift och landsting, eller kanske haltar lite där, men ungefär. Och så har vi riksdagen och kyrkomötet.
Ja.
Är då ärkebiskopen, är han statsminister i det kyrkliga, eller vad är han?
Ja, det kan man säga. Att han fyller lite grann den funktion. Ärkebiskopen är bland annat ordförande i kyrkostyrelsen, som är det högsta beslutande organet, inte kyrkomötet sammanträder.
Ja.
Sen finns det flera regelverk som styr Svenska kyrkan, och det är självklart att vi som är valda har ju ett ansvar att följa de regler som finns, och vi har ett ansvar för att också följa de trosdokument som finns och den tro eller de olika det är regelverk och som reglerar Svenska kyrkan. Och där är ju tydligt att vi är en evangelisk-luthersk kyrka. Och det är det vi har att eftersträva och göra vad vi kan för att leda kyrkan i den utvecklingen.
Kan man då säga att den här evangelisk-lutherska, det är er kompass, så att säga. Det är,
ja, ja, lite det, så. Det är en av våra då, kompasser, ja, verkligen.
Då blir min undran så här, vad skulle du säga då är, för det här kommer in för mig, vikten av att gå och rösta.
Mm.
Om man inte har något svängrum alls, för ni är ändå fyra nomineringsgrupper, rimligtvis måste ni ha lite olika uppfattning om saker och ting. Annars skulle det ju räcka med en nomineringsgrupp. Så hur stort skulle du vilja beskriva att svängrummet är för er, om jag får kalla er kyrkopolitiker i alla fall?
Det är ju ganska stort.
Ja.
Det vill jag säga. Och det är ju därför som det är så viktigt att man är med och röstar. För att själv försöka skaffa sig en uppfattning om vad står ni för och vad står andra för.
Vad skulle hända, säg då så här, jag vet inte proportion, men jag är så där, alltså, jämför hela tiden med det världsliga och den här cementerade blockpolitiken, och jag har förstått att den kanske inte är lika cementerad i kyrkofullmäktige. Men om ni nu får, säg ni får borgerligt alternativ, får egen majoritet, då måste det väl bli som ni vill?
Ja, det är, om vi får egen majoritet, alltså då kan ju vi driva den politik, inte den partipolitik,
nej, utan den politik, kyrkopolitik,
kyrkopolitik, ja, som vi går till val på.
Vad kommer då Tyresöborna att se? Vad händer med kyrkan i Tyresö om ni får egen majoritet?
Ja, några av de frågorna som vi har lyft fram i vårt lokala program, alltså, ja, här i Tyresö. Ja.
Det här är närradio.
Ja, just det. Så det passar bra.
Ja.
En utav frågorna, det är, om jag verkligen går in lokalt, det är att vi ser det som väldigt angeläget att församlingen ännu tydligare blir en kyrka mitt i byn. Inte minst här i Bollmora där vi sitter just nu. Och att kyrkan är med, församlingen är med i utvecklingen utav Tyresö centrum. Så att vi värnar verkligen utbyggnaden, renoveringen utav Bollmora församlingscentrum och vill göra allt vad vi kan för att skapa sådana resurser så att det blir en mötesplats för människor i alla åldrar. Ja, en kyrka mitt i byn. Och det. Vi har varit med om att också driva på utvecklingen att det ska bli ett bra café. Vi hoppas.
Vad är ett bra café, menar alltså, ja, ska vi ha ett café här i centrum?
Ja, just det, i Bollmora församlingscentrum är planerna att det ska finnas.
Nu får du hjälpa mig. Mm. Alltså Bollmora kyrka vet jag vad det är.
Det är församlingscentrum.
Det är
det.
Där vill ni ha ett öppet café, så att säga.
Ja, just det. Ja. Och att där har vi tidigare lyft fram önskemålet eller föreslagit att det kaféet också ska kunna drivas som ett socialt företag.
Ja.
För att möjliggöra för fler människor som står lite längre bort ifrån arbetsmarknaden att kunna få en ny chans i arbetslivet.
Ja.
Vi ser också, hoppas mycket på att Bollmora kyrka, Bollmora församlingscentrum ska kunna bli lite av ett kulturcentrum i Tyresö. Det finns fantastiska möjligheter i...
Innehållet i det här kulturcentret, är det dans och musik?
Nej, eller kanske inte så mycket, utan mer att bygga vidare på det som redan, det finns redan en väldigt god bas att stå på. Tror jag, kyrkorummet är en utmärkt sal för musik. Att kunna bygga ännu mer på att utveckla så att det blir ännu mer musik i kyrkan, musik även som konserter. Vi har fantastiska lokaler också för olika typer av utställningar. Det finns mycket som man kan göra inom kulturområdet och där hoppas vi ju också på ett gott samarbete med kommunen. Så att utvecklingen av kyrkan mitt i byn i Bollmora eller i Tyresö centrum, det är någonting som vi verkligen vill värna. En annan fråga som vi har lyft fram i vårt program, det är att vi vill verka för eller utreda möjligheten av att församlingen startar hemtjänst i egen regi. Det är någonting som man har pratat mycket om på kyrkan på nationell nivå, om att försöka bryta lite grann de gamla murarna, kan man nästan säga, och öppna upp för att kyrkan kan bli en aktör, en social välfärdsaktör.
Ni har ju en egen, inom citationstecken, jag vet inte exakt hur ägarförhållandena, det är väl knappast någon riskkapitalism som äger det, förskolan.
Ja, den drivs ju. Vi har en jättefin förskola, i enskild förskola, både i Trollbäcken och i Östra. Och det har vi också med i vårt program, att vi vill satsa och bygga vidare på.
Så att det ska bli fler sådana?
Ja, inte fler kanske, men att ytterligare stärka, se till att det finns ordentligt med resurser för att de ska kunna driva en högkvalitativ verksamhet inom ramen för att det är Svenska kyrkans förskola. Och på samma sätt så vill vi, kan man säga, också nu uppdriva frågan om att kyrkan också skulle kunna starta en egen hemtjänst. Och det öppnas upp så småningom när kommunen är på väg att ändra sin modell, kan man säga, för upphandling och liknande. Så kommer det att öppna upp för fler privata aktörer. Fler aktörer inom det sociala fältet, inom den ideella sektorn. Och Svenska kyrkan är idag en ideell organisation, en av många ideella organisationer som mycket väl skulle kunna driva den här typen av verksamhet i egen regi.
Ni kan ju inte klaga, förlåt jag är ekonom, så här, ni kan ju inte klaga på ett varumärke. Alltså, ja, nu törs jag inte nämna några namn, men folk förstår säkert vilka jag menar, de här, ja, jag kallar riskkapitalisterna då. Nej, men jag menar, man har ju svårt att tänka sig att ni har råd med, alltså rent varumärkesmässigt, att Svenska kyrkan börjar väga blöjor och allt vad det har varit för någonting. Utan det kanske kommer vara en humanare form. Men får jag ändå då fråga så här, de eventuella vinster som kan uppstå i er verksamhet, ni kanske lägger mer på kvalitet, vad vet jag, men vad skulle eventuella vinster hamna någonstans om man har en kyrklig hemtjänst eller kyrklig, ja.
Jag kan väl säga att jag är också ekonom i botten, men för mig i det här sammanhanget så är det ju så självklart att skulle den verksamheten gå med ett överskott, så är det ju självklart att det ska användas för att höja kvaliteten och för att trygga den verksamheten så att vi kan driva det vidare i så fall. Men det här är, vi har ju inte ens börjat att utreda det här, utan det är verkligen någonting som vi hoppas kunna ta många steg framåt under de här kommande 4 åren.
Men vi har väl, kan man säga, jag är inte så insatt, men jag har bara stött på begreppet famna, som alltså då, om vi pratar social ekonomi i den offentliga sektorn, alltså välfärdssektorn. Och det här Ersta diakoni tror jag är en av medlemmarna, kooperationen tror jag driver någonting också. Så att det finns ju aktörer som driver verksamhet utan vinstintresse. Så att,
precis. Och varför skulle då inte församlingen? Men lite grann som du la in i din förra frågeställning, det är att där vi, när vi har pratat internt om det här, då har vi ju sett sådana frågor som kompetens, kvalitet, vila på en kristen grund. Och med det system som jag vet att kommunen är på väg att införa, så finns det stora möjligheter att börja i en liten skala och sen successivt utveckla och bygga vidare. Så att det här tror jag mycket på.
Men det finns väl hinder då på vägen, för fortfarande gäller väl lagen om offentlig upphandling?
Ja, fast det finns ju något som heter LOV, som är en annan typ utav modell, och det är ju den som...
Ja, LOV, det är man sen... Ja, vi kanske ska förklara för lyssnarna, men det handlar väl om att man centrerar flera resurser för att det ska bli lättare för medborgarna att nå samhällsservice. Ja. LOV vet jag inte vad förkortningen står
för. Det kommer inte jag heller ihåg.
Nej, men när kommunen upphandlar då äldreomsorg eller något.
Nej, liknande. Utan det handlar inte om att man upphandlar, utan då finns det ungefär som en peng som följer och som medborgaren själv kan bestämma.
Aha, man går inte över upphandling, utan individen får
bestämma.
Så får här, en peng och då kan de med den pengen gå till er. För mig blev det... Alltså, kan man runda lagen om offentlig upphandling i det här fallet, så jag ska inte säga mycket, men det förenklar ju tillvaron. Mm,
precis, och det öppnar, det skapar nya möjligheter för nya aktörer där jag ser, och där vi ser att Svenska kyrkan, Tyresöförsamling, skulle kunna vara en, kunna göra mycket inom det här området, hoppas vi på.
Ja. Kan man säga då, för att lite sammanfatta vårt prat, att etiketter man kan sätta på borgerligt alternativ, ett prioriterat område, det är, om man kallar den sociala ekonomin, att man går in och ger välfärdsservice åt medborgarna.
Ja, det är en.
Ja, men jag försöker det, bara särskilja er åt, så skulle jag göra tydlig etikett.
Så det är en av våra huvudfrågor. Det andra, som jag också nämnde förut, det är ju utvecklingen av Bollmora församlingscentrum eller Tyresö kyrka till ett kulturcentrum.
Men törs du säga det, för det är kanske några Trollbäcken som lyssnar. Trollbäckens kyrka, ska de inte få någonting?
Men just i det här sammanhanget när man håller på och verkligen bygger ut i Tyresö centrum, då är det otroligt viktigt att kyrkan är med i den utvecklingen. Ja. Det är därför jag lyfter fram Tyresö centrum. Jag kan lyfta fram å andra sidan till exempel Östra Tyresö, där vi verkligen är med och satsar och vill vara med och utveckla Pilgrimscentrum, som är en viktig del av Svenska kyrkans verksamhet i Tyresö. Trollbäcken, där har vi förskolan som vi håller på att bygga ut och satsa på. Det tycker jag också är så härligt med Tyresö, att vi har olika delar av kommunen och vi tillåter och vi uppmuntrar kyrkorna i de olika delarna att ha lite olika karaktär beroende av hur miljön och omvärlden ser ut, just verkligen närmiljön är. Det.
Men jag kan inte tappa den här tråden lite. Vi avpolitiserar kyrkan lite grann och ni driver frågan om den här då, att ge en peng till individen istället, som då får använda istället för lagen om offentlig upphandling.
Det är inte vi som driver det, det är kommunen.
Ja, men ni delar den synen på, för att det öppnar upp för er att kunna driva. Ja.
Kommunen skapar förutsättningar för kyrkan på ett helt annat sätt.
Men vem skulle inte ställa upp på det där då? Det här LOV-grejen? Mm. Att...
Det får du fråga de andra om. Jag talar om vad vi går
på. Jag förstår. Nej, men jag är ute efter den här etiketten borgerligt. Vad är det som är borgerligt i det? Och vad är det som är borgerligt i att man ska bevaka att Tyresö centrum utvecklas på ett sånt sätt att det kan användas socialt? Vad är det som är borgerligt? Alltså, jag fortfarande att man kallar det borgerligt alternativ samtidigt man säger att man har lämnat den världsliga politiken. Mm. För mig är borgerligt ett väldigt tydligt politisk markering.
Ja, eller det är inte en partipolitisk markering.
Nej, men det är en politisk markering.
För att du kan ha borgerliga värderingar utan att vara partipolitisk.
Absolut, absolut.
Det är det vi
men det är det
framhåller.
Jag är ute efter, vad är de borgerliga värderingarna här?
Det är ju inte alla som ställer sig bakom att det ska finnas enskilda, privata alternativ inom hemtjänsten. Nej. Definitivt inte.
Nej.
Men hur de andra ställer sig i den här frågan, det är...
Nej, det var inte, jag var ute efter etiketten.
Nej, men det här är ju någonting som ligger i vår politik, i våra grundläggande värderingar. Att vi gärna ser det, vill vara med och ta ansvar även inom det sociala arbetsfältet. Alltså i ännu högre grad än vad vi gör idag. För att det sker ju enormt mycket idag redan. Ja. Så att
det viktiga är kanske inte förta namnet utan nej. vad ni uträttar. Alltså, för mig får ni heta vad ni vill. Jag tyckte man har försökt avpolitisera era.
Nej, men det, just det här med att avpolitisera, det, den debatten och den diskussionen tycker jag känns för mig väldigt främmande, för att politik, det är ju att vilja någonting. Mm. Det som vi är väldigt tydliga med, det är att vi inte har några partipolitiska kopplingar.
Ja.
Men politiska är vi ju,
ja,
och det ska vi vara.
Ja. Men ni måste också göra val.
Ja, och vi, precis, och vi måste fatta beslut.
Ja.
Så att den som säger att vi är ett opolitiskt parti eller sånt, det är ju fel.
Ja.
Så fall vill man inte vara med och fatta några beslut.
Nej.
Och driva någon utveckling.
Nej. Nej. Har vi glömt någonting nu? Är det som du vill, för att sälja in borgerligt alternativ till kyrkovalet? Har jag glömt någon fråga?
Ja. Självklart, alltså, så ser ju vi också, nu har vi inte alls pratat om de grundläggande uppgifterna för kyrkan.
Till exempel, men det får du gärna berätta om det.
Nej, men så är det ju självklart det här att vi också värnar en utveckling utav gudstjänstlivet. Även där ser vi det som väldigt viktigt att satsa ännu mer på kyrkomusiken än vad som görs idag. Vi tror att musiken är en viktig väg in för många till kyrkorummet och till kyrkan. Vi har andra viktiga frågor. Det är ju det som vi kallar generellt förvaltarskapet. Att förvalta de ekonomiska ekonomin.
Mm.
Att förvalta byggnader, kulturarvet, att medlemmarna ska kunna känna en tillit till att de avgifter som man betalar in verkligen används optimalt. Så att det finns ju mycket sånt också i vårt program. Där tycker vi också, har vi också lyft fram i programmet att vi gärna ser att vår församling miljöcertifieras under de här kommande åren, eller att vi påbörjar det arbetet som ett led i att bli ännu bättre förvaltare utav det vi har. Det.
Kan jag tolka det så här? Jag har ju pratat med de andra representanterna för som ställer upp i kyrkovalet. Jag får intrycket av, jag har ju erfarenhet av kommunfullmäktige och det är därför jag pratar om cementerade blockpolitiken. Jag får intrycket av att ni är en ganska, jag vet inte, det blir larvigt att säga, snäll församling. Det är inte så mycket hårda ord och vi har rätt och ni har fel, utan det, på mig låter som alla vill kyrkans väl på något sätt.
Mm.
Får man säga att skillnaden är inte så stora?
Nej då, jag tycker så är det. Och vi har ju redan idag, så har vi ett väldigt gott samarbete både mellan de tre existerande nomineringsgrupperna.
Ja. Man får väl säga att det existerar fyra...
Inte idag.
Ja, det är
då är det Miljöpartiet också.
Nej, men jag tänkte på Sverigedemokraterna.
Ja, men de är inte med idag.
Nej, men de har blivit en nomineringsgrupp.
Ja,
men de är inte invalda ännu.
Och jag pratar
eventuellt,
om, nej. Och jag pratar om det samarbete
som
vi har
varit
idag.
I de, ja, förlåt. Okay.
Mm. Och då är det ett bra samarbete mellan oss tre som finns idag.
Ja.
Som sitter i kyrkorådet. Den erfarenhet som jag själv har, jag har suttit i kyrkomötet under många år, jag har suttit i kyrkostyrelsen tidigare, jag har erfarenhet ifrån andra församlingar än Tyresö. Och den erfarenhet och bild som jag själv har, det är att ju högre upp i
hierarkin.
I hierarkin man kommer, desto tydligare har tidigare i vart fall de partipolitiska. Så att ju närmare församlingen man kommer, desto mindre suddas gränserna ut.
Men nu börjar också det bli nomineringsgrupper, eller är man mindre benägen att lämna partipolitiken högre upp?
Nej, utan
det är nomineringsgrupper också.
Det är.
Så då kanske man blir snällare med varandra.
Även på nationell nivå har till exempel Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna samarbetat valtekniskt och så vidare.
Man kan ju säga att ni har ju i grund och botten samma värdegrund. Alltså de flesta som medverkar i kyrkovalet eller står på listorna, det är väl kristna människor. Det är väl väldigt lite ateister och agnostiker.
Nej, det är ju medlemmar i Svenska kyrkan.
Ja, men man kan ju vara ateist fast fortfarande vara medlem.
Och
ni frågar inte riktigt vad de står.
Nej, precis. Och det tycker vi är viktigt.
Nu har vår halvtimme gått. Mm. Jag tackar dig och önskar lycka till i valet. Så kanske vi får anledning att återkomma beroende på hur det har gått.
Tackar.
Tack.